tillsammans. Jesus, vi tackar att vi får samlas så här och att vi får lovsjunga dig och höja dig och tillbe dig. Be att du ska få möta oss i ditt ord och tala till oss genom ditt ord. Be att du ska ge oss det vi behöver ikväll, var och en. Be att du tänder din heliga ande och öppnar upp våra hjärtan för dig och ditt ord. Vi ber detta Jesus i ditt eget namn. Amen. Ni som inte har varit här tidigare under dagen, så heter jag Martin Alexandersson och jag bor i Uppsala. Jag jobbar där på EFS och SALTs rikskanslier. På EFS jobbar jag med utveckling och nyplantering och på SALT jobbar jag med ungdomsläger och ungdomsarbete. Så det är jag och jag har förmånen att få vara här den här helgen. Och idag, vi som har varit här, vi har haft två stycken samlingar tidigare med lite växttema. Och nu ikväll så är temat: hur får vi senapskornet att växa till och bli ett träd? Och det är utifrån en av Jesu liknelser som vi snart ska läsa. Och den är... Vi provar en gång till. Hallå, hallå. Nu ser vi om du blir bättre. Hör ni mig? Lite? Ja, ja. Nej, nej. En ärlig. Oh, där. Under saker. Så vi provar en gång till. Se om det blir bättre. Annars får vi ta en klassisk handmick. Jag ska läsa från Lukas 17, två verser. Vers 5 och 6. Och det är som kommer till honom och säger så här: ge oss större tro. Och Herren svarade: om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet. Och det skulle lyda er. En annan gång så pratar Jesus om senapskornet och säger att ja, men senapskornet är det minsta av alla frön. Men på något sätt när han liknar det med Guds rike, när det lilla får planteras, så blir det ett stort träd. Och så säger han att himlens fåglar får bo i det. Alltså att när Jesus pratar om det är oerhört lilla när han pratar om tro. Har ni bara så lite tro, säger han, som det lilla senapskornet, ja, men då kan ni säga till trädet där och kasta det i sjön. En annan gång så tar han ännu vildare liknelse och säger: ja, men då kan ni ta hela berget här och kasta det. Och det intressanta är, alltså, vad är tron? Alltså vi har, tänker både i kyrkan och i vårt samhälle, så är tro inte helt självklart. Vad är det vi menar med tro? För att ta några exempel. Sverige ska snart spela fotbollsplayoff mot Portugal för att komma till VM i Brasilien. Jag tror inte att Sverige kommer vinna de två matcherna. Det betyder inte att jag inte av hela mitt hjärta skulle vilja det eller önska det. Men det är bara det att jag tror det inte. Det är ju en form av tro. En annan form av tro är att människor som säger: men jag tror på ett marknadsekonomiskt system. Det är ju mer en tanke att jag tror att det är ett system som funkar bäst. Det är kanske inte så mycket att jag har någon tillit till det eller någon förhoppning, men mer: ja, jag tror att det funkar. En annan människa skulle säga så här om Gud: att jo, jag tror på Gud. Och då tänker man mer så här att ja, men rent förnuftsmässigt borde det finnas något annat. Och därför så kan jag kalla det Gud. Och det är någon form av tro. Sen kan man ju tro på väldigt mycket andra saker. Men jag tror ju att mitt hockeylag Frölunda vinner SM-guld. Det är ju inte egentligen kanske någon realistisk tro, utan det är mer så här lite önsketänkande. Det är ju mer min sån här, det är lite mer vad jag hoppas på än vad det är någonting som jag litar på. Det är inte riktigt så att jag skulle säga att jo, men om de inte vinner så får du ta min bil eller min fru eller något annat sånt där, utan det är ju mer en önsketänkande. Och det där hoppas jag att det är framme i april, maj, att det är så. Men jag tror egentligen inte, tyvärr. Alltså tro är ju någonting som är väldigt, när vi pratar om det så är det lite så här flytande beroende på vad vi menar. När Jesus menar det så verkar det att det inte nog handlar om någon av de här grejerna som jag tagit exempel på. Utan mer hamnar det av när människor kommer till honom och säger, men det kommer människor och säger, men mitt barn är sjuk. Du behöver inte gå hem till oss, men bara säg ett ord så blir han frisk. Just det här fallet var det, inte, var det en tjänare som, eller en man som hade en tjänare som sa det. Och Jesus säger, men oj vilken tro du har. Då betyder det inte att han, Jesus så här säger, men vad bra att du tror att det finns någonting som vi kan kalla Gud. Utan det är ju mer en enorm tillit till Jesus. Man kan kalla det också att man har förstått väldigt mycket om vem Jesus är. Andra bitar för att försöka ringa in ordet tro skulle jag säga handlar mycket om risk. Alltså de här som kommer med sin sjuke. Jag minns kanske de fyra männen som har med sig sin lame kompis. Och så firar ner honom genom ett tak ner till Jesus. Fattar vilken risk de tar. De har tagit hit sin lame kompis till Jesus. Och firar ner honom. Ja, men tänk om ingenting händer. Tänk att behöva bära hem honom igen. Och dessutom har förstört ett tak på det huset de är i. Alltså, fattar vilken risk de har tagit. Men väldigt tydligt där, men på något sätt Jesus kommer och säger, men din tro har hjälpt dig till människor som söker honom. Ofta är det just med det här med helanden, att människor kommer och ber om helande för sina sjukdomar. Och Jesus svarar, ja, men din tro har hjälpt dig. En annan del av tron är ju beroendet av det. Alltså beroendet av Jesus. Alltså att människor som inte, det är inte ens så att de har kanske har provat allting annat. Och så kommer de och bara, men det är du. Det finns inget annat än dig. Det finns en kvinna som springer fram bakom Jesus och bara tar lite på hans, som en halsduk kan ha runt handen. Men bara det lilla beroendet av Jesus tror jag kommer göra mig frisk. Och hon blir helad av det. Så att när vi ser, när Jesus pratar om tro och när man ser människor som kommer och försöker på något sätt, vad är det handlar om? Så är det inte så att det är någonting de har presterat själva. Att de på något sätt, nu ska jag tro. Eller det är inte heller att jo men jag tänker att det borde finnas någon högre sak eller jag tror på Gud. Utan det är tydligt en väldig desperation efter Jesus. Där det handlar om att lita på. Där det handlar om att sätta sig beroende. Att hamna i någon form av risksituation till Jesus. På något sätt, jag litar på dig. Egentligen kan man säga att människorna som kommer och som Jesus på något sätt berömmer om sin tro. Det är människor som har fattat en väldigt viktig sak. Och det är något Jesus säger precis i sitt avslutning i Matteus. I det som vi brukar kalla missionsbefallning. Då säger Jesus så här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Egentligen är det ju precis det som människorna som kommer har förstått när det gäller tro. Alltså de har förstått att Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Det är därför de vågar lita. Det är därför de vågar komma med den här risken av att ha brutit upp ett tak. Eller slagit sig fram i folksamlingen för att nå hans halsduk. För att det är människor som har förstått. Ja men Jesus, just det, han har all makt. Det är det jag har fattat. Och det är ju långt innan Jesus har sagt. Men människor har insett. Den här mannen har all makt. Jag ska läsa ett bibelställe i Matteus 14. Och det är ganska välkänt bibelställe. Det som har hänt alldeles innan är att Jesus har gjort ett enormt bröd under. Det är 5000 människor som har blivit mättade. Utifrån 5 bröd och 2 fiskar. Och sen kommer det här. Matteus 14 och 22. Och efter alla de här 5000 männen hade ätit så befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön. Medan han skickade hem folk. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till de gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad. Och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa: lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade: Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa: kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden lades. Det här stycket har den sämsta rubriken i hela Bibeln. Rubriken här är: Jesus går på vatten. Ja, men jag tänker, om man ska sätta en rubrik så borde man ju sätta på om det viktigaste som händer. Och här tänker de som har satt rubriken att det viktigaste är att Jesus går på vattnet. Och min spontana reaktion är: men vad tror ni, killen är Gud? Han har precis gjort mat för 5000 människor. Det är klart att han kan gå på vattnet. Det är väl inget konstigt. Det är väl ingenting att anmärka. Det som är intressant är att Petrus går på vattnet. Hur många människor går egentligen på vattnet? Det är där det börjar bli intressant. Det som är intressant är, tänk er situationen. Lärjungarna åkte ut. Det här, de flesta av dem är ju fiskare, så de är ju vana att vara på sjön. Så att det är inte så att det är landkrabbor, utan det är ju riktiga infödda människor. Men det blåser så hårt så att de är rädda. Och då ser de honom komma gående och de tror det är en vålnad eller ett spöke. Och de skriker. Och Jesus säger: lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus säger då en väldigt märklig fråga eller kommentar, som han säger här: Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Alltså, det är hans definition för att avgöra om det är ett spöke eller om det är Jesus. Det låter ju inte jättelogiskt här alltså. Jaha, är det ett spöke, så kommer inte du lura ut mig på vattnet. Men är det Jesus, så kommer du säga att jag ska gå på vattnet. Alltså, det verkar ju som Petrus inte riktigt har alla hästar hemma här. Jag tror att det är precis tvärtom. Petrus har börjat inse vad är det att vara lärjunge. För att det han har börjat inse är det här. Det Jesus gör kallar han mig att göra också, för att jag är hans lärjunge. Om han nu kommer gå på vattnet, så vill jag också göra det. Jag ser ingen riktig poäng i det. Men jag vill göra det som min mästare gör. Och det är det som händer här. Ja, Jesus, är det du, så vill jag också göra det. Och Jesus säger: ja, men kom då. Och Petrus går ut och börjar gå. Sen står det så här att han såg hur det blåste och då blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Och frågade: men varför tvivlar du? Man kan ju se på det här på många sätt. En del av oss känner det så här: ja, men vilken idiot. Vad trodde han? Skulle han kunna gå på vattnet? Ja, det var bra att han sjönk så att han lärde sig någonting. De andra 11 som satt i båten. En del av oss tänker att ja, men det är väl bättre att sitta kvar då och inte behöva misslyckas. Att inte behöva på något sätt göra det där. Det står ju ingenting. Jesus säger inte till de andra: men vad är det för fel på er? Varför badade inte ni? Eller något sånt där. Utan det är ju bara Petrus som Jesus talar till. Det som är intressant, tänker jag, är det här. Är att det är Jesus på något sätt går. Det han säger till Petrus är ju: ja, men varför tvivlar du på det? Det var inte fel att gå ut. Det var inte fel att gå efter honom. Utan det var på något sätt i tvivlet. Men du såg ju att det funkade. Du litade på mig. Du hade vågat ta de här stegen i risk. Varför vågar du inte lita på mig? Alltså, jag tror det är mycket mer av en: ja, men Petrus, det gick ju så bra. Varför? Alltså, Jesus hade sett Petrus steg in i beroende. I att lita på honom. Och på något sätt. Och var så, det fanns en sån glädje i: wow, han har fattat. Ofta när vi pratar om det här, eller pratar om saker, så känner vi att ja, men det viktiga är, det är säkerheten. Alltså, många av oss tänker att lever våra liv så. Ja, men det är bättre att sitta kvar i båten än att gå ut och misslyckas. Det som är intressant här är ju, Petrus, han är uppvuxen fiskare. Han borde ju kunna simma, i alla fall kunna ta sig tillbaka till båten. Det intressanta är ju att när han faller, så kommer ju Jesus fram till honom och grep tag i honom och drar upp honom. Alltså det finns någonting där också, att även när vi faller i det, även om vi inte vågar, när vi inte riktigt funkar, så är Jesus där och drar upp oss. Jag tänker det är någonting också på något sätt att ta fasta på i det här. Om Jesu även trofasthet när vi misslyckas i det. Varför är det här så jobbigt? Ja, men jag tror det handlar om vårt kontrollbehov. Mitt kontrollbehov. Alltså, det är bättre att vara i båten. Det är bättre att vara säker. En del av oss var här i morse när jag delade en bild om en trehjuling som handlar om lärjungaskap. Jag ska ge en annan bild. Jag har bara två bilder om det här med lärjungaskap, så att nu får ni den andra. Men den handlar också lite om det här att få låta Jesus vara herre. För mig har det här talat väldigt mycket om vad är det på något sätt att låta Jesus ha kontrollen i mitt liv. Att låta honom vara herre. Det är ju den första kyrkans bekännelse att Jesus är herre. En del av oss tänker att Jesus och tron på honom, det är som två stödhjul på en cykel. Alltså, jag cyklar på i mitt liv, men när jag håller på att välta, då griper Jesus in. Det är då han är med. Och det känns ganska tryggt att cykla. Jag kan köra rätt fort och rätt vilt. För jag vet, om någonting händer så fixar han det. Då tar han kontroll över det. Det är han som, så han hjälper mig när jag håller på att ramla. Det är det som är Jesus. Andra av oss kör en bil. Och har bjudit in Jesus på passagerarsidan bredvid oss. Och sagt att ja, men det är inte bara så Jesus att du ska hjälpa mig när jag håller på att ramla i mitt liv. Utan du Jesus får faktiskt vara med här inne. Du får knappa in på GPSen. Du får säga hur det är. Och kanske det står någon liftare och du säger, ja, men ska vi inte plocka upp den här liften, det tycker jag. Men det är ändå så att det är jag som kör. Det är jag som har gas och broms. Det är jag som har ratt. Det är jag som bestämmer. Och ibland kanske vi tar upp den här liften. Och ibland så, känns lugnast att vi kör ändå. Jag bara vrider på stereon lite så hör jag inte när han skriker där bredvid mig. Utan lite sådär, ja, det är jag som kör. Det är bra att du är med Jesus, men du får hålla dig till att vara den som är kartläsare. Det är du som är lite rådgivare ibland. En del av oss har Jesus med i en körskolebil. Ni vet, en bil som ser helt normal ut på sidorna. Vi har satt Jesus i förarsätet. Och sen sitter vi själv i passagerarsätet. För vi låter han nu köra. Vi låter han vara den som blinkar och svänger och gasar. Och stannar när det är någon liftare som ska upp. Eller när vi ska svänga vänster. Men på en körskolebil. Alla ni som har övningskört på en körskola vet det. På passagerarsidan så sitter det en extra broms. En extra gas. En extra koppling. Där sitter körläraren. Och typ. Ja, men när man missar och bromsar för ett övergångsställe. Så bromsar körläraren så man inte ska köra på tanten där. Eller så gasar han om man inte tyckte om. Eller. Men det händer inte så ofta. Men körskolläraren, så att han har en extra gas och broms och där. Men han kan ju sitta så här och vara väldigt avslappnad. Men han har alltid de här pedalerna. Och en del av oss lever så. Vi låter Jesus köra. Men om det går för fort eller åt fel håll så har vi alltid en broms där. Eller vi har alltid en gas. Så att vi på något sätt hela tiden har en utväg. Den fjärde nivån, eller fjärde sättet, tänker jag, är limousinen. Alltså där Jesus sitter fram som chaufför. Och ni vet hur det är, limousin, eller det vet ni inte. Och det vet inte jag heller, jag har aldrig varit i en limousin. Men jag har sett på film, så jag anar hur det är. Men det är ett sånt här, ni vet, litet skydd mellan chauffören och där bak. Och där bak är det bara lyx och det är skinnsoffer och champagne och diskar. Jag vet inte allt vad det är. Men det är fantastiskt bra. Men den där bak, han kan ju inte komma fram till chauffören. Han är beroende av att chauffören kör rätt. Det är chauffören som på något sätt stämmer. Och det finns ju en poäng i att det är schysstare att åka limousin än att cykla med stödhjul. Framförallt om man är vuxen så är det inte så snyggt att cykla med stödhjul. Folk tittar rätt konstigt på när man cyklar med stödhjul. Och det finns en väldigt tydlig kallelse, tänker jag, för oss som kristna. Att inte bara låta Jesus vara den som hjälper till när vi faller. Inte bara låta honom sitta vid sidan av det. Inte heller sitta och ha så här, jag kan bromsa när jag vill. Jag kan gasa om det går för lite för långsamt. Där vi råkar stanna vid någon konstig gubbe. Utan att på något sätt flytta bak och sitta i en limousin och låta honom köra. Och på något sätt, ja men Jesus, jag litar på dig. Det tänker jag, för mig är det en bra bild om det, när det handlar om vad är det att Jesus är Herre. Alltså att det är Jesus som är den som på något sätt får bestämma i mitt liv. Om vi då går tillbaka till det här med tro, beroendet, risken, relationen. Så blir ju sättet att växa i tro, att styrka min tro, är ju att jag växer ännu mer i beroende av Jesus. Alltså att jag på något sätt lutar mig ännu längre bak i limousinen och säger, ja, det är din vilja. Jag litar på dig. Jag tror inte att det är så här att, ja, från en dag till en annan så förväntar sig Jesus att, ja, nu ska du lita på mig fullständigt i allt. Jag tror att det finns en lite nyckel när man ser hur Jesus tränar sina lärjungar. Jag tror att det är någonting som vi kan lära oss av. Att Jesus har väldigt tydligt fyra faser när han tränar sina lärjungar. Inte alls dumt heller för oss som är ledare på olika sätt att jobba utifrån samma fas. De fyra faserna är den första där Jesus säger så här. Ja, men jag gör nu och så får ni se på. Man ser det i början av evangelien när han säger, ja men kom följ mig. Och så predikar han och botar sjuka och så vidare. Lärjungarna är bara med som observatörer. De gör ingenting i början. Den andra fasen handlar om att jag gör och ni hjälper till. Det handlar ibland om att till exempel de här brödundrarna. Då får lärjungarna vara med och dela ut. De får samla in. De är med. Det är Jesus som fortfarande gör under och så vidare. Men de får tydligt vara med och bidra lite. Jesus tar in dem, men det är fortfarande han som gör det. Den tredje fasen handlar om att ni får göra, men jag hjälper till. Man kan se det till exempel i Matteus 10 eller Lukas 10 när Jesus sänder ut de 12 lärjungarna eller de 72. Och så kommer de tillbaka så här och bara, oh, vi är så glada Jesus, till och med demonerna lyder oss. För att de har varit ute själva och inte Jesus har varit med. Och Jesus säger, men vad bra, bra jobbat, men tänk på det här. Och så säger han, gläder inte så mycket över att demonerna lyder, utan gläder mer över att ni har ett namn skrivet i livets bok. Alltså att han ska man säga, lite konstruktiv kritik skulle vi kalla det i vår tid. Alltså att Jesus, nu får de göra, men han hjälper till. Den fjärde fasen för Jesus är precis i slutet när Jesus säger så här. Ja, men gå nu ut och gör alla folk till lärjungar. Jag är med er inte tidens slut. Men det är inte så att jag kommer hjälpa er att vara med, utan jag kommer åka till himlen. Men på något sätt, ni gör det. Jag ser på. Så att första fasen för Jesus var, nej men jag gör och ni ser på. Andra var, jag gör, ni hjälper till. Tredje fasen var, ni gör, jag hjälper till. Och fjärde fasen var, ni gör och jag ser på. Och jag tänker, där ser vi väldigt tydligt in hur Jesus tränar lärjungarna i att bli ledare för honom. Att växa i beroende och i tillit. Jag tror att precis samma sak för oss. Alltså att ingenting som på något sätt, nu imorgon så ska allting vara klart. Men att det finns en tydlig inbjudan till oss att på något sätt lägga vårt liv lite mer och mer och mer i Jesu hand. Och se, ja men det funkar att lita på. Det funkar att lita på honom. Det funkar på lite olika områden. Jag tänkte berätta tre områden och tre situationer där jag har antingen tvingats eller valt att hamna i situationer där jag var tvungen att lita väldigt mycket på Gud. Det första var, jag pratade här i eftermiddag om att när jag var 20 år så reste jag var ute och reste ett halvår. Och precis innan hade Gud kallat mig att bli präst. Och jag är uppvuxen i en kristen familj. Jag har varit kristen hela mitt liv, men jag har aldrig tyckte om att prata om min tro. Jag har inte vetat vad jag skulle säga. Så att om jag har försökt. Alltså jag har aldrig tagit upp ett samtal om tro med någon. Och om någon har frågat på något sätt. Så har jag försökt styra bort det till något helt annat. Så var min. Om vi tar gymnasietid eller högstadietid. Och sen då som 20-åring så säger Gud, ja, men du ska bli präst. Och så något halvår efteråt så ska jag åka ut och resa. Och för mig blev det så här att ja, men man träffar på massor med människor som frågar, men vad gör du? Och för mig blev det så här att ja, men jag fick ju på något sätt vara ärlig och säga, jo, när jag kommer hem ska jag läsa till präst. Och plötsligt fick jag ju mängder av frågor av människor. Om Gud, om kyrka, om tro och allt möjligt. Och dinosaurier och kvinnliga präster. Alla möjliga saker jag hade ingen aning om. Det intressanta var att under det här halvåret som jag reste, så i princip varje dag så fick jag sitta och prata med människor om min tro. För att det blev så att ryktet spred sig, där borta sitter en präst. Jag har inte ens börjat läsa, men det förstod ju inte dem, utan det är ryktet spred sig. Ofta hade jag en kö med människor som ville komma och prata tro. Och jag hade ju ingen koll. Jag hade ju aldrig gjort sånt här innan. Jag hade ju aldrig pratat om min tro med någon. Men där märkte jag att ja, men det kom svar ur min mun som jag aldrig hade tänkt innan. Det kom bilder eller tankar som jag aldrig hade tänkt. Jag tror att en del av er som är ute med pankarkyrkan kan känna igen i det. Alltså att när man ställer sig i situation där man inte riktigt, jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt svaren. Alltså på något sätt, jag tar ett litet ministeg ur min båt. Och så plötsligt märker man att ja, men där var Gud. Och bara lägger saker i min mun. Lägger saker och ting till rätta. För mig blev det en jätte så här, oj, ja, men det här är ju inte jag. Men Gud, jag märker hur Gud bara är där mitt i det. Vilket gjorde att jag blev mer och mer på något sätt trygg och frimodig att kunna prata om min tro. Lite senare så jobbade flera år med gatuevangelisation i Uppsala. Något som jag aldrig i mitt liv hade kunnat tänka mig. Jag är inte så social av mig. Jag tycker inte om att prata med människor så mycket och sådär. Så att ens hamna där var så konstigt. Men det var ju utifrån erfarenheten att jag märkte att ja, men i mötet med människor så kommer Gud. I det lilla jag är, i mitt beroende, så kommer Gud. Det intressanta här tänker jag är att Gud kommer först när vi vågar ta lilla steget ur båten. Det är då vi märker om det bär eller inte. Vi kan aldrig i båten märka om vattnet håller att gå upp eller inte. En annan erfarenhet var på den här resan så ville jag fotografera orangutanger. Det här låter ju väldigt konstigt, eller hur? Men orangutang, jag tyckte om orangutangungar och att fotografera. Så att jag hade hittat ett bra ställe på Borneo. Den indonesiska delen av Borneo. Och killen jag reste med, han hade råkat se en bit i min guidebok där det stod "If you get sick, you die." Så han ville inte åka med då. Det betyder alltså att om du blir sjuk så dör du. Så att han var inte så pigg på att åka in i de här delarna av Borneo. Men jag var ju ung och dum, så jag åkte ändå. Och för er som inte har så bra koll på Indonesien så är det ungefär 97-98% muslimer. Borneo är den mest muslimska ön av alla. Det är massor med öar i Indonesien. Men Borneo är den mest muslimska. Där det är icke-muslimer är bara i städerna. Så att in på landsbygden så är det helt muslimskt. Och jag hade tagit mig, jag hade lyckats få någon som skulle köra mig ut, mitt ute i ingenstans pratade vi nu om. Det var bara en korsning. Problemet var att jag var 4 eller 5 timmar sen för att vägen hade regnat bort. Så att när de släpper av mig den här korsningen i en liten by, så är ju den jag har bokat in någon form av möte med som ska ta mig ut i djungeln, är ju inte där. Så jag hamnar mitt ute i ingenstans. Och bilen åker därifrån och jag ser inga andra bilar. Det är lite folk där och ingen pratar engelska. Och då kände man ju lite så här, man är 20 år gammal och är någonstans i en liten korsning någonstans i centrala Borneo. Ingen talar engelska och ingen, han jag ska träffa, inte där. Och det är ju en bra situation för sitt böneliv, för att det är inte så mycket annat att göra än att Jesus, nu är det kris, hjälp mig, vad ska jag göra? Jag sätter mig på ett ställe och beställer en cola och sitter i ett hörn där. Och bara, Jesus, vad ska jag göra? Men typ, ska jag dö här ute? För ingen, jag kan inte förklara för någon att jag behöver komma härifrån. Ja. Så jag visste inte, vad händer? Så kommer en man. Det är väl säkert någon som har ringt efter honom. Men han kommer och visar sig kunna prata engelska. Han visar sig också känna till den här som jag var 4 timmar sen till. Och lyckas också hitta någon liten motorcykel som skulle kunna köra mig till den här mannen. Och precis när jag hoppar på så ser jag att runt hans hals så hänger ett litet kors. Och sannolikheten för att det ska finnas en kristen där ute är ju statistiskt sett noll. Men han av alla människor dyker upp. Och jag tvivlar inte ett ögonblick på att på något sätt Gud i den här beroendeställningen. Ja, okej, nu har han strulat till det igen, han den där Alexandersson. Nu är han i en djungel. Ja, men det är klart vi får skicka någon och rädda honom. Men på något sätt är först där. Och nu ska vi inte säga så här, men det här var en stor missionsuppgift inbland onådda muslimer. Nej, det var en svensk spoling som ville fotografera orangutanger. Det var inget stort missionsuppdrag. Jag tänker det handlar mycket om Guds omsorg ändå om sina barn. Den tredje biten jag vill berätta var när jag hade läst 2 år i Uppsala teologi, så upplevde jag hur Gud sa att ni ska börja jobba med ett evangelisations- och lärjungaträningsteam. Och vi var 4 stycken som upplevde att det här känner vi att Gud leder oss till. Och jag tog studieuppehåll ett år. Enda kruxet med det här, enda problemet med det här var att alla våra pengar, eller pengarna, det fanns inga pengar i det, utan det enda vi hade var att människor skulle kunna stödja oss. Och att jag frågade lite människor, men skulle du kunna vara med och stödja mig rent ekonomiskt? Och när jag åker upp den sommaren för att börja, det är september detta, 2003. Och på vägen upp i bilen från västkusten till Uppsala, så minns jag att jag sitter där och ber. För jag vet precis hur mycket människor har lovat ge mig varje månad. Och det är 0 kronor. Jag vet ingen som kommer stötta mig någonting. Och här har jag ett år framför mig med hyra och mat och kläder. Och allt möjligt behöver jag. Och jag satt där och på något sätt bara, Jesus, ja, jag tror du har kallat mig till det här. Men jag har ingen aning hur det ska gå till. Och det var skitjobbigt. Jag ska inte säga något annat. Det var fantastiskt jobbigt. Intressant var att det här året var en enorm lärorik tid. Jag kan få bara dela en grej. Jag minns vi satt en gång och bad i vårt team. Det var typ den 28 i en månad. Och vi skulle betala vår hyra. Vi inser vi 4 personer att vi saknar 4000 kronor. Och vi måste betala hyra. Och det är hyran ska betalas imorgon eller vad det var. Om vi sitter där och ber. Så plötsligt hör vi bara hur det dimper ner någonting i så här lägenhetsbrevlåda. Och en utav oss går dit. Och där ligger då ett ofrankerat kuvert med 4000 lappar i. Ja, men jag har ju ingen aning var de kommer ifrån. Och jag bryr mig inte. Det enda jag vet är att alla mina hyror blev betalda. Jag gick aldrig och la mig hungrig. Jag gick inte och la mig naken heller. Men jag hade kläder på min kropp. Jag hade mat och jag hade boende. På något sätt jag såg Guds trofasthet i det. Men det fanns en väldig... Det var inte så att det kom 1 miljon 1 september och sen, vad skönt, nu kan jag luta mig tillbaka. Utan det var hela tiden ett beroende. Ja, Jesus, nu är det en ny månad. Nu behöver vi nya pengar. Kom och på något sätt hjälp oss i det. Alltså det fanns... Och det är väl det här som är så jobbigt för oss. För att vi vill ha kontroll. Vi vill gärna få 1 miljon nu. Och sen kan vi göra det, leva på det och vara trygga. Men på något sätt så verkar det som att det Jesus hellre vill ha är oss i en beroendeställning. I relation och på något sätt att lita på honom. Så att det är att vi tar ett steg ur båten och då kommer han och hjälper. Och vi tar ett steg till och då kommer han på nytt och hjälper. Men inte så att det är på något sätt att han förberett hela vägen och det bara springa på, utan det är hela tiden ett steg i beroende, ett nytt steg i beroende, ett nytt steg i beroende. Utmaningen för oss, och uppmaningen behöver ju då vara, tänker jag, kan vi få växa i att ha ett litet steg till? Kan jag få på något sätt växa och växa ännu mer i beroende? Och jag tänker enda sättet att växa beroende är ju på något sätt att pröva och se att det funkar. Jag tror att det finns 3 sätt för oss som är viktiga. Eller 3 saker vi behöver ha med oss. Den första behöver vara att
Jag behöver ju läsa ordet för att se på något sätt Guds löften. Läsa om Guds godhet. Läsa om Guds trofasthet. Alltså, om jag inte har det som grund, så är det klart att jag aldrig kan växa i beroende och växa i tro. Utan att på något sätt grunden behöver vara att jag får fylla på med vem Gud är. Att Gud, om Jesus säger att all makt i himlen och på jorden är, har getts åt mig. Den andra biten tror jag det handlar om att vi behöver dela med varandra. Precis som att men någon, alltså att man får också höra andra människors erfarenheter av när Gud är trofast. När Gud griper in. När Gud, när på något sätt att det funkar att lita på Gud. Och jag tror att vi människor är ganska, men lite som guldfiskar sådär, att de sägs ha kort minne. Så jag tror att det är också så för oss på något sätt att vi behöver påminna oss om och om igen och hålla det levande vad Gud gör. Och att det här att Gud inte bara på något sätt gjorde, utan att Gud gör. Att det är något, det är presens, det är någonting som händer idag. Det är någonting som är bestående och på något sätt hela tiden är den som verkar. Sen tror jag den tredje biten måste vara då att vi måste våga gå. Alltså våga ta de här små stegen. Våga ta det lilla och lita. Och på något sätt se. Ja men en del utav kanske det är konkret. Att få följa med de här pannkaksfolket ut ikväll. Du som är jätterädd och ingen aning vad du ska säga eller göra. Ja men det kanske är det att ta det lilla steget och se. Vad händer när jag ändå vågar ta ett steg utanför det som jag är trygg med. Utanför min lilla båt. Jag tänkte avsluta med en vän till mig som är präst i anglikanska kyrkan, i motsvarande svenska kyrkan i England. Han hade varit i en församling och så kände han mig på något sätt, jag tror att det är dags att jag ska vidare någonstans, men jag vet inte riktigt vad. Och hans bön var den här: Gud, sätt mig på ett ställe där jag går under om inte du hjälper mig varje dag. Dagen därpå så ringer biskopen och säger: jag vill att du ska plantera en församling i de västra delarna, de värsta delarna av hela London. Det är högst kriminalitet, det är högst, lägst utbildningsnivå, lägst ekonomi. Allting är bara uselt där. Där vill jag, för att där behöver vi ha en kyrka. Vi behöver ha att folk får höra om Jesus där. Så du ska dit. Det var på något sätt Guds svar på hans bön. Sätt mig på ett ställe där jag går under om inte du hjälper mig varje dag. Han har varit där i några år. Och bara för att ge ett exempel, han berättade en gång, han var i Sverige här i våras. Så berättade han bara lite så här: ja men i söndag så blev jag avbruten 2 gånger i min predikan. Första gången var en kille som kom med kniv och skulle hugga någon annan som han trodde hade skvallrat på honom för en knarkaffär som gick ner fel. Så då fick jag bryta prediken där, för det sprang folk och jagade med kniv. Andra gången jag fick bryta var när 2 poliser kom in med dragna vapen för att hitta han killen första med kniven. Då fick jag pausa andra gången. Det är hans vardag. Utifrån hans bön: ja men Gud, sätt mig någonstans där jag går under om inte du varje dag kommer och bistår mig. Jag tänker det är en väldigt tydlig bön av att, ja men Jesus, jag behöver dig. Det här är inte så att jag litar på mig själv. Det är inte jag själv som klarar, utan jag på något sätt, jag vet att du har all makt i himlen och på jorden. Och jag är i ett sammanhang där jag måste på något sätt få ta del av det. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus. En del av oss kanske känner oss jätterädda av att få behöva släppa tag. Att på något sätt, är det här det krävs? Eller är det det här som det handlar om? Jag ber Jesus att du ska få på något sätt komma med din kärlek och din nåd till oss. Och på något sätt uppenbara att du är en Gud som får att litas. Uppenbara att du... men att du också låter oss få växa steg för steg i tro och tillit och beroende av dig. Jesus, också så ber jag att du hjälper oss att inse att tron på dig innebär en risk, innebär ett beroende, innebär att inte allt är säkert, att vi har kontroll på allt. Jesus, jag ber att vi ska få ännu mer hjälp att kunna lita på dig, och det här att få sätta oss bak i limousinen och låta dig vara herre, låta dig vara chaufför, och hjälp oss att kunna låta dig vara herre just i våra liv. Ber vi för det här med att få växa i tillit, växa i tro och växa i beroende. Ber Jesus att du på något sätt utmana oss vara en i våra liv. Vad är det som du vill leda oss in i ännu större beroende av dig? Kanske är någon av oss som ska säga upp sig från sitt jobb eller tydligt gå ner i tjänst för att göra något som du har lagt på vårt hjärta. Det kanske är någon annan där du leder oss på helt andra grejer. Jag ber nu, Helige Ande, att du kommer, om det är saker du uppenbara för oss, att komma och på något sätt tala till oss i våra hjärtan, om det är konkreta saker du just ikväll leder oss. Jesus, vi ber också att du ska påminna oss ännu mer om din trofasthet, om din, att du är där, lite som Petrus när han strulade till det och han ville men förmådde inte. Han gick på vattnet och så blev han rädd. Och många av oss kanske har den rädslan eller kanske sådana misslyckande med oss. Och på något sätt, Jesus, ber vi att du påminner oss om du som den som tar upp oss igen. Du som tar oss vid handen och men också den som förlåter och ger oss nya möjligheter. Jesus, så ber vi att vi ännu mer ska få växa i tro till dig. Tro på dig. Att vi ännu mer ska få upptäcka vem du är, Jesus. Och att du både har all makt men att du också är värd att litas på. Att du är värd att köra vår limousin.